Hjärtligt välkomna ska ni vara till Glädjespridarpodden Lilla Drevet som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Här idag har vi Liv Strömqvist, Ola Söderholm, jag heter Nanna Johansson. Hörrni, jag har inte varit med på podden ett tag, på podden.
Nej.
Jag är inte den enda som har varit borta på sistone. Även Vladimir Putin har ju hållit sig borta från allmänhetens nyfikna blickar. Han gick under jorden i 10 dagar. Alla undrade vad han gjorde.
Var han som du på en all inclusive på Teneriffa? Som är din lilla getaway under jorden?
Ja, men kanske. Det har varit exakt likadant för oss. Precis som i fallet Putin så har det gått en massa rykten om varför jag har hållit mig undan från rampljuset. Har jag störtat sin statskupp? Har jag fått en stroke som jag velat undanhålla för de andra makthavarna? Eller har min flickvän fått barn i hemlighet på en schweizisk klinik? Ingen vet, men nu är jag ju tillbaka som om inget hänt. Och ni, Ola och Liv, behöver inte längre hålla på och visa olika fabricerade foton som bevis på att jag lever. Lyssnarna bara, men det där är ju en gammal bild på Nanna. Inget av det där behövs längre. Jag är tillbaka och vi drar igång avsnitt 57.
Jag har kommit på en sak som är störigare än öppet moralkonservativa politiker.
Mm.
Och det är dolt moralkonservativa politiker. Och anledningen till att jag tänker på det just nu är självklart utnämningen av Ebba Busch Thor som KDs nya partiledare.
Jag tror att du skulle säga anledningen till att jag tänker på det nu är att Kringlan inte är här, så då kan vi prata om det när han inte är i rummet. Om hur det har utvecklats de senaste månaderna.
Du kan den
ideologiska urspårningen.
Du vill kalla honom politiker. Jag har hört lite olika intervjuer med henne under de senaste dagarna med Ebba Busch Thor. Och fascinerats av hennes ovilja att använda konservativa argument. Trots att hon då förfäktar konservativa idéer. Vi kan lyssna lite till exempel på Ekots lördagsintervju. De fick prata lite om olika politiska frågor som hon då har drivit under de senaste åren. En av de sakerna är att hon för 3 år sedan sa till tidningen Fokus att hon ville att KD skulle börja driva frågan om att sänka veckogränserna för aborter.
Men det du sa var alltså, du ställde frågan, är det rimligt med aborter i 21 och 22 veckan?
Är det rimligt med aborter i 21 och 22 veckan? Jag kan bara berätta här att det här att göra abort så sent, det är en väldigt liten grej. Det är liksom bara 1% av alla aborter som utförs så sent. Annars är det vecka 18 som är gränsen. Och för att få utföra abort så sent måste man ha liksom ett tillstånd från Socialstyrelsen. Så det är väldigt få som vi pratar om överhuvudtaget. Anledningen till att det kanske har blivit då en pytteliten snackis med de här sena aborterna, kanske framförallt en snackis på antiabort-hemsidor, är då att vissa av de här fosterna, beroende på metod lite grann, men i sena aborter kan vissa foster fortsätta uppvisa livstecken efter aborten. Ja. Men liksom sett till omfattning så är det liksom en väldigt liten eller så här ganska udda politisk fråga att liksom rikta in sig på. Om det inte handlar om att man har moraliska värderingar kring det här fostrets liv.
Mm.
Men i den här intervjun så säger då Ebba Busch Thor ingenting om moraliska värderingar kring fostrets liv. Utan det hon ifrågasätter gällande de här sena aborterna och det som hon ifrågasätter då för 3 år sedan är en annan sak.
Det jag ifrågasätter och ifrågasatte då var, är det verkligen rimligt att överlåta utan riktlinjer till medarbetare i sjukvården att hantera att man står med ett foster som visar livstecken? Det fanns inga svar på hur man skulle agera då, och det är det jag vänder mig emot. Jag står bakom svensk abortlagstiftning.
Ja, så hon menar liksom att anledningen till att hon just tog upp den här frågan, att det saknades riktlinjer för hur personalen skulle agera, det var liksom bara en slump att det råkade handla just om abort.
Just det.
Alltså det hade ju kunnat röra sig om vilken fråga som helst som handlar om riktlinjer på ett sjukhus. Alkogelen tar slut. Vad ska man göra? Finns det riktlinjer?
Men hon nämnde de här orden, visa livstecken då. Det är väl det som är deras...
Ja, men hon menar inte så här, hon säger inte att så här, det är ett moraliskt dilemma eller något sånt där. Eller det är en viktig moralfråga. Utan de säger så här, vi måste ha riktlinjer kring den frågan.
Jo, men då får vi läsa mellan raderna.
Tänker jag.
Tänker att det var ett en slumpmässig önskan om riktlinjer som hade kunnat vara vilken fråga som helst.
Ja, men jag tänker att det argumentet hon använder för att ta upp frågan är så här, anledningen till att jag tar upp frågan är att det är en fråga som saknar riktlinjer i första hand. Inte att så här, sena aborter är ett moraliskt problem, utan så här, sena aborter, frågetecken, ingen åsikt om det, riktlinjer måste finnas.
Ja, det, hon är lite så passivt aggressivt i sin moralkonservatism.
Ja, eller mer tycker jag att hon inte använder ett moralkonservativt argument, utan hon använder ett annat, hon pratar om något annat. Att vara bristen på riktlinjer som är upprörande med sena aborter. Om vi går vidare till en annan fråga som skulle kunna kategoriseras som en moralfråga, nämligen fenomenet att kvinnor från andra länder där abort är förbjudet åker till Sverige och gör abort. Det här är också en sak som Ebba Busch Thor tidigare har uttryckt att hon har tyckt har varit problematiskt. Men nu säger hon i den här intervjun att hon inte längre tycker att det är problematiskt. Men varför tyckte hon innan att det var problematiskt att utländska kvinnor åker till Sverige och gör abort?
Nej, jag tycker just därför att det är en fråga om vart ska beslutsnivån ligga någonstans. Så är det, ska alla regler som gäller i Sverige eller alla möjligheter inom sjukvården i Sverige gälla för medborgare som inte är svenska medborgare till exempel? Det är inte en lätt gränsdragning.
Igen så handlar det här inte om någon moralisk värdering överhuvudtaget, utan bara om liksom var gränserna går för svensk sjukvård. Hade kunnat handla om vilken fråga som helst som handlar om nationella gränsdragningar och sjukvård. Ska en turist som har rivit sig på ett blåbärsris kunna bara gå in och få vård eller inte? Det här kanske man ska få reglera på EU-nivå eller något sånt där. Det handlar bara om det, att det var en kanske lite olycklig slump då, att det råkade handla om aborter här, båda de här fallen. Eftersom hon inte har någon moralisk åsikt om abort överhuvudtaget. Vi går vidare med en annan fråga som Ebba Busch Thor har engagerat sig i.
En annan moralfråga. I en debattartikel i Expressen 2009 klev du fram för att protestera mot ett förslag om att dela ut gratis kondomer. Varför då?
Jag blev jättenyfiken på att veta svaret.
Jag tyckte reportern var lite oproffsig där. Det kändes som att man hörde värderingen hur hon sa, varför då?
Ja.
Jävla Sveriges Radio, eller hur? Vi kan kulturmarxist nästet.
Vi kan låta journalisten utveckla lite vad Busch Thor egentligen skrev i den här artikeln.
Så här måste du ta eget ansvar.
Attityden tycks vara att det höga antalet aborter och fall av könssjukdomar beror på att människor är fullkomligt inkapabla att kontrollera sina lustar. Därför kan de inte heller avkrävas ett större ansvar än djur som följer sina instinkter.
Jag tycker det som ändå att det skiner igenom att Busch Thor har en moralisk värdering. Ja. Som är att det kanske är bättre att vänta med att ha sex om man är ung.
Just det.
Men delar man ut kondomer, då har vi liksom sänkt förväntningarna på människor till djur.
Ja.
Så då liksom, om vi ger dem kondomer, budskapet vi sänder ut då är att...
Bete er som apor.
Som apor som använder kondom. Det man liksom tror när man hör det här är ju lite grann att kanske så vibbar man in en moralisk värdering om ungdomar och sex mellan raderna här. Men det är faktiskt samma sak här, att Ebba Busch Thor har inte alls någon moralisk värdering när det gäller ungdomar och sex. Utan det är ett helt annat skäl som ligger bakom hennes motstånd mot gratis kondomer. Låt höra.
Och det här som är, det här är ett uttryck, det finns många andra exempel, framförallt inom äldreomsorgsområdet, som handlar just om det här är min drivkraft i politiken, att politiken kan inte ha sina lösningar hela tiden ifrån ett ovanifrån perspektiv där man ska säga att människor inte har ett ansvar för sina egna handlingar eller för sina medmänniskor, därför det inlullar människor och samhället i en falsk trygghet. Uppenbarligen så löser det här inga problem. Vi måste ha lösningar i samhället som utgår ifrån den enskilda människan. Att man har ett ansvar för sina handlingar, man har ett ansvar för sina medmänniskor och vi måste värna människans rätt till självbestämmande.
Ja.
Så liksom när man ger kondomer gratis, då är det liksom en sån...
Lullar man in folk.
Då lullar man in folk.
En falsk säkerhet.
Ja, det är någon slags överstatlig grej. En slags statligt övergrepp.
Margarina menar att det inte skulle vara farligt.
Alla det skulle ta ifrån dem deras personliga ansvar för att själva... Ja, jag vet inte.
Men det är om man får en kondom, då kommer man liksom i förlängningen tro att det också är statens fel om man blir gravid eller får en könssjukdom. För att då har staten sagt, jag tar allt ansvar för dig.
Det är nästa inte det gång har man inte en kondom. Vad var staten då?
Så att, ja, precis, så risken är liksom mindre att det blir oönskad graviditet eller könssjukdomar om man inte delar ut kondomer. För då kommer folk behålla det här egna ansvarstänkandet.
Mm, alltså
det är så hon tänker, eller hur?
Ja, precis. Alltså hon har ett case som är så här att enligt en undersökning som kanske också hon har hittat på en sån kristen hemsida, så visar det att även om man delar ut gratis kondom så ökar inte det kondomanvändandet. Det är en så konstig undersökning, men så kanske det är. Det är mycket möjligt. Men så då menar hon att det spelar liksom ingen roll. Men det man tänker att det borde i alla fall inte göra från. Alltså, om man tänker sig så här, det är varken från eller till. Men det måste ändå på något sätt öka lite till att man har skyddat sex. Om man delar ut gratis, eller? Alltså pyttelite, jag vet inte. Det kan i alla fall inte göra någon skada, tänker man ju.
Nej, ja. Men då har alla fall kondomen på sig. Då är de väl ännu mer kanske kapabla att fatta ett eget beslut.
Ja.
Eller har hon liksom någon sån att det är så mycket skönare utan? Alltså är det det?
Det kanske är det. Kan vara det.
Ebba, jag tar av pappret från kolan, borstor. Keeping it real i lördagsintervjun.
Kanske det.
Vi kan bara spekulera.
Vi kan bara spekulera det. Men det viktiga i alltihop det här, det är liksom att det bara är en olycklig slump att det här råkade handla om gratis kondomer. För att Ebba Busch Thor har ingen moralisk värdering om ungdomar och sex. Det hade kunnat handla om vad som helst. Gratis tandborstar till exempel, som man kanske ger till barn på barnavårdscentralen. Det gör ju inte självklart att alla barn verkligen borstar tänderna noga morgon och kväll. Men genom att hålla på och ge bort tandborstar gratis, så liksom inlullar man ju också människor i en falsk trygghet. Nu har vi botat karies här. Men egentligen så handlar det ju självklart tandborstning om något helt annat. Nämligen det personliga ansvaret varje barn själv och förälder måste ta att borsta morgon och kväll. Men det här är inget som man löser genom en gratis tandborste, eller hur?
Nej, tvärtom. För när de kastar gratis tandborstar på en, då sätter man ju inte värde på dem. Det är ju bättre om man har en tandborste som man liksom har jobbat ihop sina egna pengar och gått och köpt den.
Exakt. Det här är en rimlig hållning, att man är emot gratis grejer för att det får en inte att ta ett ansvar för olika saker. Men det jag vill komma till är att det är en olycklig slump att de här frågorna som hon uttalar sig, alltså just är, ska vi säga, lite klassiska ämnen som brukar röra sig just från det här högerkonservativa hållet. Men det är alltså en total slump. För det hade lika gärna kunnat handla om ansvaret för sin egen tandborstning, sin egen hygien.
Just det.
Någonting helt annat.
Och ni säger där att det hela tiden är en liten förskjutning från frågan.
Ja, hon säger liksom aldrig att det handlar om att hon har moraliska värderingar. Eller att KD har moraliska värderingar. Utan de säger istället, hela KD håller på med detta, att istället för att säga moral så säger de liksom självbestämmande eller underifrån perspektiv. Eller den enskilda människan, en grej de säger också. Och tydligast så är detta kanske i KDs liksom monumentala, kanske enda stora fråga just nu. Förutom det här lilla försöket att fiska efter SD-röster som de också har på med lite grann. Men en stor fråga för dem har ju varit den här grejen med föräldraförsäkring. Att de är emot all typ av vikning av pengar till pappamånaden till exempel. Eller individualiserad föräldraförsäkring eller så. För det är ju så i Sverige, som ni kanske vet, att om man har gemensam vårdnad om ett barn så får parterna tillsammans 16 månader att dela på. Men eftersom det har... är så, jag kan inte exakt säga siffrorna, men det är en väldigt stor del av det här som tas ut av kvinnor. Och därför har regeringen liksom vikt 2 månader som bara pappan kan ta ut. Men, och nu så vill regeringen införa en tredje pappamånad, och det finns ju vissa partier som vill att den ska vara helt individualiserad och bla bla bla. Och det här är ju för att liksom inte kvinnor ska diskrimineras på arbetsmarknaden och få lägre pension och sådär. Men KD har hela tiden positionerat sig väldigt starkt mot det här, och även mot liksom bara de här 2 månaderna. Att de är då vikta till pappan. Alltså vill understryka här att pappan behöver inte ta ut dem, så man kan också bara liksom inte ta ut dem alls.
Men då får man mindre total.
Ja, då får man mindre total. Då får man 14 månader. Men jag kan också säga lite i jämförelse med andra länder som kanske har 1 månads föräldraledighet totalt, så liksom att eller 2-4 månader. Eller, ja.
Det måste ju verkligen vara ett sätt att minska statens utgifter att individualisera den.
Ja, det
att då skulle det bli så mycket av den totala föräldraförsäkringen som aldrig togs ut. För att pappor ändå inte skulle vara hemma kanske. Så det kan man tycka att högerpartier hade kunnat vara för av den anledningen.
Ja, det är ett bra, jag tror det hade varit ett bra så här besparings, sparkrav. Hur som helst, även de här ynka 2 pappamånaderna är KD starkt emot. 2002 så drev de ensamma inom alliansen ett korståg mot de här 2 av 16 pappamånaderna som de ville ta bort. Och det argumentet de använde var inte då ett argument, ett moralkonservativt argument som man kanske inte kan vibba in pyttelite i bakgrunden, utan det var just det här den lilla staten mot människan perspektivet.
Det finns en stor skiljelinje mellan oss kristdemokrater och andra partier när det gäller synen på var makten ska ligga. Vi tycker att makten ska ligga hos föräldrarna och därför driver vi det här väldigt hårt.
Mer makt åt familjen, har ni hört det, och till den enskilda människan och mindre makt till politikerna. Det här är ju KDs lilla melodi. Och det sa också Busch Thor i Agenda när hon pratade om hur hon och hennes man ska dela sin föräldraledighet.
Det hörde
jag. Ja, då sa hon så här.
Men nyckeln här är ju just att det inte är Stefan Löfven som är bättre lämpad att bestämma den dagen jag föder barn. Hur vi ska göra med föräldraledigheten. Det är jag och min man som är det. Och att det fortfarande är en stor politisk fråga i Sverige visar på behovet av en kristdemokratisk röst som värnar underifrån perspektivet den enskilda människan.
Fan vad bra hon är. Duktig.
Jag tycker att det är liksom någon som är så jävla störigt med det här att man har moraliska värderingar som man vill pusha samhället i en viss riktning. Fast man säger inte att man har moraliska värderingar utan man säger istället hela tiden att det handlar om att man vill ge mer makt åt människan eller mer makt åt familjen eller mer makt åt någon slags underifrån perspektiv. För att det är liksom, till exempel så är KD mot ensam insemination för singelkvinnor i Sverige. Och då kan man ju fråga sig om nu liksom Stefan Löfven inte vet bättre än Ebba Busch Thor hur hon ska ta ut sin föräldraledighet. Varför vet då Ebba Busch Thor bättre än en singelmamma om det kommer vara bra eller dåligt för henne att ensam inseminera och för hennes barn? Mm. Är inte mamman då kapabel att bestämma det själv?
Ja, just det, där, men där är de mer tydligt moralistiska. Där är det svårare att klära in och sånt. Individen ska bestämma själv argument i alla fall.
Ja, jag tycker att det är liksom så att om man har, alltså, de väljer ju hela tiden att säga det om bara vissa frågor som där finns en moralkonservativ värdegrund som gör att de driver den frågan. Och varför kan de inte då bara säga det så att man kan ha ett argument utifrån att det är det som är basen?
För jag menar, ifall du undrar varför kan ni inte bara säga kvinnor ska studsa mellan spisen och knytnäven? Så tycker vi att det ska vara.
Nej, men
undrar
typ
du varför
så här
de inte använder den politiska kommunikationen?
Stefan Löfven ska bestämma.
Ja, men varenda gång man hör en kristdemokrat, alltså om man söker så här SRs arkiv, om man inte söker på P1 och P3 utan söker istället på P4 på kristdemokrater, då säger ju alla de kristdemokraterna, alltså lokalpolitikerna, då säger ju de att de inte tycker att barn ska gå på dagis när de är 3 för då blir de anknytningsstörda och hit och dit. Man känner ju att det finns en sån värdering som vibrerar här i bakgrunden. Men det som jag vill komma till är liksom att så här, när man använder det argumentet, när man säger hela tiden så här, vår poäng är att vi tycker att det viktigaste för oss är inte någonting med moral, inte någonting med etik. Vi som politiker ska inte vara klåfingriga och bestämma någonting, utan målet är att det ska vara mer makt hos familjen. Då finns det liksom en massa andra frågor de kunde rikta in sig på och börja driva, eller hur? Till exempel, sen abort vore ju liksom i högsta grad vara något som familjen borde kunna få bestämma över själva. Eller hur? Där borde man ju ta bort Socialstyrelsens klåfingrar, liksom. Eller? Alltså, varför ska politiker ha med det att göra om man vill göra en sen abort? En supersen abort.
Du menar att de borde driva frågan höja gränsen mer än 22 veckor?
Ja, men varför har staten med det att göra? Inte något som familj kan bestämma hemma vid köksbordet? Varför vet Stefan Löfven?
Flytta gränsen från 22 veckor till 8 år.
Skolplikten, ett annat exempel, borde slopas. Är inte det en extrem ovanifrån politik? Familjen kan väl själva bestämma om barnet ska gå i skolan eller inte, eller hur? Alltså varför ska politiker ha inflytande över familjen? Mm. Tror du att Stefan Löfven vet mer om mitt barns behov av utbildning eller inte utbildning? Vad finns underifrån perspektivet? När det gäller skolplikten, undrar jag. Eller jag tänker också på det här med varför kan man inte få bestämma själv, alltså över andra bidrag? Om man nu ska få bestämma själv över det där föräldraledigheten. Ett gift par till exempel borde ju kunna själva få bestämma, eller ett sambopar bara, om till exempel studiemedlet. Varför får inte ett gift par tillsammans 12 år? Och sen får de själva, kan inte de själva hemma vid köksbordet bestämma vem som ska få vilka år? Förstår ni vad jag menar? Kvinnan kanske bara vill ha ett års utbildning och då kan mannen få 11 års studiemedel. Varför ska det vara vikta speciella år till den ena eller den andra? Och sen om det blev så i samhället att alla kvinnor bara valde att ha ett halvårs utbildning och alla män hade 11,5 års utbildning. Ja, men då är väl för fan, ska staten komma någon jävla pekpinnar om det? Okej, det handlar om skattemedel. Okej, att det handlar om saker vi alla bestämmer tillsammans och demokratiska metoder har röstat fram olika partier. Men ändå kan man ha den invändningen. Varför kan inte liksom ett par, ett ungt par i Lund som studerar själva får bestämma det? De kanske vill det. Och varför ska då statens klåfingrar lägga sig i? Det är sån politik jag vill för konsekvensens skull se från KD.
Mm.
Ja, men eller det, att familjen själva får bestämma hur mycket skatt de vill betala. Varför ska staten bestämma det? Kan inte familjen bestämma hemma vid köksbordet? Eller lag och rätt, brott, straff. Allt kan de få bestämma. Om man ska vara konsekvent. Varför ska Stefan Löfven ha något att göra med? Om jag vill bära kniv.
Om jag vill stanna vid rött eller stanna vid grönt. Trafikljus förmynderiet. Att man får resonera vid det hemma vid köksbordet också.
Vad finns underifrån perspektivet i trafiken? Trafikpolitiken. Varför ska Stefan Löfven
sitta i min bil och flåsa mig i nacken?
Bestämma hur snabbt jag får köra på en 30-väg. Det kan väl jag bestämma själv.
Varför sitter Stefan Löfven bakom förarsätet och gör någon slags sked på mig och tar mina, lägger sina händer på mina händer och styr ratten. Och säger, kör nu när det är grönt. Ja.
Det är ett äckligt förmynderi.
Om man får förstå Ebba Busch Thor lite grann, att hon har ju haft sin sån här, hon är bara en barnkristdemokrat som har haft sin Sarah Palin-blogg där hon har suttit och freestylat om allt möjligt, så ska hon bli partiledare plötsligt. Då måste man backa lite långsamt.
Jo, men absolut.
Utifrån bloggen.
Men hon, jag tycker inte att det är liksom, det är väl en sak att ta avstånd från att man inte tycker det. Jag var intresserad av vilka argument hon använder. För jag tänker att så här, man hade kunnat ta avstånd från de där grejerna. Men då är det som att så här, nej, jag tyckte inte. Jag hade inget, jag har aldrig haft någonting emot att kvinnor åker till Sverige och gör abort. Jag hade bara något emot att det var inga regler. Det fanns inte riktlinjer. Och hon har liksom bara en, alltså hon har inga moraliska värderingar. Hon har bara en jättestark värdering gällande riktlinjer. Och det är så här, de måste finnas. De måste finnas. De måste. Den låten för Ebba Busch Thor handlar inte om Gud, utan handlar om riktlinjer. Hur kan du då överge mig? Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Bara en jätteenkel riktlinje om hur man ska göra när man alkoholen är slut på ett sjukhus. Man ska göra en sen abort. Man ska, det liksom handlar bara om det. Att sen, hade det ska vara ordning och reda bland riktlinjerna.
Hade det funnits ordentliga riktlinjer hade inte Kristina dött i barnsäng. Då hade Karl-Oskar bara kunnat fortsätta göra henne gravid i all oändlighet. Fortsatt komma igen gång på gång på gång. Men nu fanns det inga riktlinjer. Och det inspirerade i Fred och Björn och Benny till den här melodramatiska, vackra låten, om inte annat. Jag litar inte på läkaren, jag litar på riktlinjen, sa Kristina. Så började de ligga med varandra mot läkarens varningar. Och det gick åt helvete då för att riktlinjen hade övergett henne.
Hon inte hade fått några kondomer.
Det finns väldigt mycket utvandrande referenser här. Man måste kunna sin Vilhelm Moberg för att hänga med på det här som du pratar om nu, Ola.
Vi har väl ingen lyssnare som inte kan sin Vilhelm Moberg.
Tänk på Nanna bara.
Nu. Men är det så smart av dem att tvätta bort konservatismen?
Nej, men det är det jag tycker är konstigt. Kan man inte bara säga så? Bara, ja, för mig, jag tycker att det är fel till exempel att göra en sen abort för att de här fostrarna kan kanske överleva en kuvös del. Man kan inte säga, för då kan man ju argumentera. Då är det som att man kan säga så bara, nej, det handlar för mig, handlar det om en riktlinje.
Jo, men det handlar, men det är ju en konservatism, men det är mer att de inte vill ha den här kristna, frikyrkliga konservatismen. Alltså de försöker nu vara, när de säger här att alla ska bestämma det liksom, staten ska bort och vi ska bestämma det här, men vid köksbordet och allting, så försöker de ju vara konservativa på det här amerikanska republikansättet, men inte kristna republikaner, utan de mindre kristna republikanerna. Alltså det är den konservatismen de är ute efter.
Men varför går de inte all in?
Ja, men för att det är väl ingen som tycker att det är så kul med så här pingstvänner, men det finns någon så här lucka för gammelmoderater som vill ha någon som är konservativ. De är lite så här, lite Tea Party-aktiga nästan.
Mm.
Så att de ska väl vara såna liksom hårda Fox News-konservativa, inte såna sjungande pingstvänner. Det är det jag tänker att de går för nu. Och då är det så här, privatisera trafikljusen, bort med allting, avreglera allt. Nu kör vi. Men det är fan vad de är bra, kristdemokraterna, alltså. Helvete vad bra de är, alla deras företrädare. Alltså, Henrik Torehammar hade en...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Olle Instagram-bild, så här collage. Han skrev så här, vilken kristdemokrat tycker ni är mest sassy? Och så var det ett collage på... Dels då Ebba och Sara Skyttedal och någon, jag vet inte, någon ung manlig kristdemokrat som jag inte kände igen. Men så var också de här ungdomsbilderna på Göran Hägglund och den Paul Svensson när han står i badbyxor. De är så sjukt mycket hetare än alla andra, ja, partiers företrädare. Jag vet inte vad det är. Alla är bara sådana sexiga konfirmationsledare som man vill ska lära en ett och annat.
Nej, för du lugna ner den.
Det är, jag vet inte. Men jag tänker att det, jag tänker att de så här, att den kristna rörelsen, de skickar fram sina best and brightest och charmigast och mest karismatiska. Men bland vanliga människor som är de vanliga partierna är det så här elevrådstöntarna som blir kanske.
Ja, men det är väl en sån grej liksom med så här, hela den rörelsen. Det var ju så i Knutby också att alla de var så här.
Osade sex.
Ja, men bara så snygga och liksom... Jag vet inte.
Men är det inte att man måste skicka fram det som politiken inte signalerar? Alltså ju mossigare politik man har, desto sexigare person måste man skicka fram. Medan till exempel så här Vänsterpartiet som har kanske förväntan på sig att vara ungt och gapigt måste skicka fram en skittråkig kille i kostym.
Ja, just det. Och har man så sexideologi som Socialdemokraterna har så får man tona ner det. För annars liksom ser inte folk tvn för att glasögonen immar igen så mycket. Om de skulle ha en kristdemokratisk partiledare som företräder den sexiga politiken. Det här blir för mycket. Ja.
Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Ja, så kunde det låta förr innan det fanns trygghetssystem. Då fick den lilla människan förlita sig på böner och en gubbe i himlens goda vilja om hon till exempel blev arbetslös. Men så ser det inte ut idag. Idag kan man gå med i en A-kassa och på så sätt få upp till 15 000 i månaden om man blir utan jobb. Är man akademiker så kan man gå med i akademikernas A-kassa. Då betalar man 90 kronor i månaden och är dessutom med och sponsrar sin favoritpodd, Lilla Drevet. Låter det för bra för att vara sant? Åh, var inte så misstänksam. Gå in på aea.se och läs själv om du inte tror mig. Och har man gått med i A-kassan efter att man lyssnat på den här podden så får man jättegärna skriva det i sociala medier under hashtaggen Lilla Drevet som ett enda ord.
den franske superhjälte, rockstjärne, ekonomen Thomas Piketty gästade Skavlan i fredags.
Jag och Nanna såg inte det.
Det var kul för oss, Thomas Piketty-fans. Alla oss Piketty-bers. Vi tog ju fullkomligen över Skavlan-studion. Vi stod upp och brölade med hans namn skrivet på våra bara överkroppar. Vi skanderade R är större än G. R är större än G. R är större än G. R är större än G är ju den centrala slutsatsen i Pikettys bok. Kapitalet i 21 århundradet. Han har då undersökt förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelningen sedan 1700-talet i massa länder. Och kommit fram till att över tid blir det så att avkastningen på kapital, R, är högre än ekonomins tillväxttakt, G. Jag kan försöka sammanfatta då hans teori lite grann. De rikaste som har kapital, en förmögenhet, deras avkastning ökar snabbare med fler procentenheter än vad till exempel lönerna för de som jobbar gör. Så det blir då så att det blir mer lönsamt att förvalta gamla pengar än vad det blir lönsamt att arbeta ihop nya. Och det här gör då att förmögenhetskoncentration och ojämlikhet ökar mer och mer. Allt större del andel av tillväxten tillfaller de rikaste. Det här händer då om man inte reglerar kapitalismen med olika typer av skatter. Så här förmögenhetsskatt, arvsskatt och bolagsskatt. Men nu är det tvärtom, kanske ni känner till. Eftersom att alla länder slåss om de superrika. Så de betalar mindre i skatt än vad vi andra gör. Så för att finansiera välfärden måste vi istället öka trycket på skattebetalarna som inte kan flytta. Alltså så här låg- och medelinkomsttagare som inte kan dra till Luxemburg eller Caymanöarna.
Det är alla såna här grejer bara känner jag. Jag behöver inte veta de här siffrorna. Jag bara liksom så här känner på mig att det är så här.
Ja, det är väldigt så här bekvämt att säga de här sakerna här. Det är ingen som är så här brinner för att gå i polemik. Ja, men precis, de som inte bara kan dra med sina pengar när de känner sig förargade över sosseriet. Det är de som får betala för välfärden. Så för att undvika skatteflykt.
Roxette.
Till exempel. Och olika populära slalomåkare. Så. Men så för att undvika skatteflykt föreslår därför Piketty någon slags överstatlig förmögenhetsskatt. Det är liksom det som han har kommit fram till efter att ha konstaterat att R är större än G. Att vi behöver något sånt. Som ska vara liksom på EU-nivå. Tänk han skulle vara realistiskt till att börja med. För då blir det så här svårare för de superrika att de kan inte fly från att bidra till välfärden lika lätt. Och dessutom skulle de få svårare att leva gott på avkastningen på intjänat kapital och istället bli mer sugna på att arbeta ihop nytt kapital. Så Piketty menar att det här vore bra för den totala tillväxten också. I alla fall, Piketty kom in i Skavlan-studion. Vi flippade ur allihopa.
Jag förstår det.
Katrin Kielos svimmade. Göran Greider kastade sina trosor på scenen. R är större än G. R är större än G. Sen körde han igång. Körde alla de bästa låtarna.
The problem is when the top wealth groups are rising 3-4 times faster than the size of the economy. You have about 70% of total US economic growth between 1980 and 2015, which has gone to the very top income groups. When the very high income and wealth groups sometimes are able to do fiscal optimization so that they pay less than the middle class, you know, I think this is too little. And you know, when Warren Buffett, with the top US billionaires, with Bill Gates, says that he pays less tax than his secretary.
Lugna ner den nu.
Det var bra, eller hur? Det var jättebra. Man var en ganska ordinär hitparad. Det som gjorde det här till ett verkligt minnesvärt gig för alla oss Piketty-bers var att den norske superkapitalisten Björn Kjos var i studion. Han äger flygbolaget Norwegian och var där och pratade om den nyligen avslutade strejken. Jag är inte bekant med Björn Kjos sedan tidigare, men han verkar vara så här lite i Ingvar Kamprad anda, att han är så här folkkär bland vanliga norrmän. En sån kapitalist. För att han så lyckas lura i folk att han inte är American Psycho, utan att han är någon slags så här folklig och lite sossig superkapitalist.
Han har runt med en ICA-kasse.
Ja, precis. Hans grej verkar vara att hela tiden skrocka och vara jovialisk. Att han säger avväpnande på det viset. Varför han hyrt in strejkbrytare? Svara med ett skratt. Och svara luddigt. Så här sa han vid ett tillfälle i Skavlan efter att de påtalat att han tillhör the 1%. De som äger jorden.
To tell the truth, I never felt as a part of the world. And remember, our slogan is affordable fares for everyone. So.
Har han gjort en sån rotfyllning eller
något? Jag vet inte. Jag har hört det här 20 gånger. Jag vet fortfarande inte riktigt.
Det låter jättegulligt.
To tell the truth, I never felt as a part of the world. And remember, our slogan is affordable fares for everyone. So.
Okej, alltså jag förstår om folk gillar honom. Man blir ju glad.
Att det är såna serie, såna spiraler runt hans huvud när han pratar och säger ett öga upp och ett öga ner och bara koko. Exakt, kom ut en sån gökur.
Ja, men han kör på en sån jovialisk stil. Han försöker vara så norsk jovialisk så att vi ska glömma bort att han byggt sin framgång på dåliga anställningsvillkor och miljöförstöring. Och istället tänka att han byggt sin framgång på att vara Lasse Åbergs sidekick. Men inte ens den här då mediasmarta norska kapitalisten kan behärska sig med Piketty i studion. Eller hur? Även oligarkernas tjuren Ferdinand måste springa mot det här illröda skynket som är Thomas Piketty. Och just det här att han anses vara det illrödaste vänsterspöket, jag tänker att det säger ju en del om nivån på fundamentalismen i den marknadsliberala kyrkans teokrati som vi lever i idag. För ingen fransman har blivit så förföljd för kätteri sedan hugenotterna som Piketty. Alltså nivån på inkvisitionen kapitalets överste präster har utsatt honom för.
Vad har de gjort? Har de velat elda upp honom?
Ja, de har skrikit kättare, försvinn i ett hav av eld upprepade gånger. Har det varit sådana debattartiklar sponsrade av Svenskt Näringsliv?
Mm.
Ja, men det säger något att ha en så stor slägga mot just Thomas Piketty. För grejen med Piketty är att han är för marknadsekonomi. Han är för globalisering.
Han är för tillväxt.
Han är till och med för ojämlikhet.
It's okay to have, you know, rich people, middle people, but, poor people, but you need everybody to grow more or less at the same speed in the long run.
Det är bra med ojämlikhet, tycker han. Men de olika gruppernas inkomst måste växa i samma takt. Att Warren Buffetts sekreterares lön måste öka lika snabbt procentuellt sett som Warren Buffetts lön.
Och Warren Buffett måste betala skatt och inte hans sekreterare måste inte betala mer skatterna.
Nej, precis.
Som det är nu.
Eller liksom pengarna de har att röra sig ska öka procentuellt sett lika snabbt. Men det är helt okej att Warren Buffett har 1000 gånger mer pengar. Och för att det ska ske, att det ska kunna växa i samma takt, det som de som har lite har, det som de som har mycket har, måste vi tillbaka till en nivå av beskattning på de rika som fanns liksom till och med i USA fram till 1980. För det är sedan 1980 och den nyliberala eran som den här liksom förmögenhetskoncentrationen och ojämlikheten har ökat. Och återigen börjat närma sig hur det var på Downton Abbey-tiden. Det är det Piketty säger. Han säger typ, jag är folkpartist på 70-talet. Men det räcker liksom för att så här, marknadsekonomins ayatollor som Björn Kjos då ska skrika dö kättare. Han börjar med sin imitation av Swedish Chef. Då är han riktigt arg. Ja, men det är nog för att man vill se honom försvinna i ett hav av eld. Den här ganska ändå, det är inte det mest vänsterextremistiska jag kan fantisera fram. Det som Thomas Piketty säger. Men det är nog för att Björn Kjos ska börja låta så här.
It's very wrong if you do it like you did in China on Mao. It's very there is actually.
Yeah, well, you know, I don't think this is the main risk in Europe today.
No, it isn't.
Like a Mao's China.
Ja, men så här, det här tänker jag, det är ändå något att glädja sig åt för högern. Alltså i det här kompakta mörkret högern befinner sig nu. Alltså den här martyrfestivalen som aldrig vill ta slut. På tidningen Neo för att de anar en vänstervridning i ett satirprogram i P3. Att det här är ändå då en liten strimma av hopp i det här liksom kalla, ogästvänliga universumet som högern är i. Att man åtminstone har lyckats förskjuta debatten om hur ekonomin ska organiseras 4000 ljusår åt höger sedan 1980.
Att det borde vara lite av en... Ja, det borde vara lite kul.
Ja, precis. Jag försöker bara... även om det är svårt... Med tanke på vad som har hänt i ett satirprogram i P3 så försöker jag ändå försöka se glaset lite som halvfullt nu.
att ni har fullständigt så här monopol på sanningen i den här diskursen vi är i. Det är väl ändå lite, lite skönt. Jag ser inte att det väger upp för vad några snart utlasade människor på P3 riffade loss om i en podd som de gjorde. Men ändå. Men den stora behållningen med det här Piketty-gigget var, som många känner till, det är många som redan har sett det här, men ni hade inte gjort det.
Nej, nej.
Men det var att Björn Kjos började gnälla om att han betalar för mycket skatt.
I'm think I'm even not even among the 20 highest paid in Norwegian. A lot of pilots are paid more, earn more than but I pay.
That's the paycheck, right?
Yeah, that's the paycheck. Yeah. And but if you start,
then you have the shares.
Yeah, but the shares, okay. But then again, I pay 10 times as much tax as I earn. Correct?
Is it you pay 10 times as much tax as you earn? So you pay a 90% tax rate?
No, no. I paid 1000% tax rate.
Va?
Han betalar 1000% skatt på sin lön. Han säger att han har ganska låg lön. Det är piloter i Norwegian som har högre lön än han har. Det här är ju då lönen han väljer att ta ut från sitt eget bolag. Så han kan ju frisera, få den här siffran och låta ännu mer dramatisk om man vill. Han kan betala ut en krona till sig själv. Han betalar 1 miljard i skatt. 1 miljard procent i skatt. Men grejen är då att sen utöver att betala inkomstskatt på sin lilla lön som man tar ut, så betalar han också förmögenhetsskatt på sin förmögenhet. Och hur stor den är får vi inte riktigt veta. Men det sägs, efter lite googlande, så har jag sett siffran 1,5 miljard kronor. Och på den betalar han en förmögenhetsskatt, och det gör då att hans totala skatt blir större än den här lilla lönen han väljer att ta ut.
Mm.
För Norge har fortfarande förmögenhetsskatt, ska vi säga. Ett av få länder som fortfarande har kvar det.
I Sverige har ju inte det.
Nej, Norge har de 0,75% förmögenhetsskatt. Men Thomas Piketty, som ju är utbildad ekonom, reagerar på det här och tycker att det kanske vore intressantare att höra hur mycket skatt Björn Kjos betalar i förhållande till sin förmögenhet, snarare än i förhållande till den lilla, lilla lönen han själv har valt att lyfta ut från sin egen förmögenhet. Hur många procent skatt betalar han då? Man kan gissa, kanske inte så många procent att Skavlan-tittarna hade tyckt synd om Björn Kjos. Men det är i alla fall då det här Piketty-gigget lyfter till en klassiker. Många har redan sett och hört det här. Jag har egentligen ingen särskild vinkel eller så mycket att tillägga annat än att det var härligt. Göran Greider kommer skriva en hel diktsamling om det. Men vi kan bara... Ja, jag har
kommer
liksom...
vi gråta, jag och Anna?
Ja... Som de folkpartister på 70-talet ni är, så kommer ni väl det, antar jag. Men vi kan bara spela det då för er som inte har hört. Jag har gjort ett litet ihopklipp.
So what's your tax rate as a fraction of your wealth?
Tell
us, what's your wealth, what's your tax?
I have wealth tax.
So what's your wealth, how much is your wealth, and how much is your tax each year? So
that we can understand. I pay 10 times.
How much is your wealth? Your net wealth today.
And my net wealth depends on the shares, on the value of the
okay,
shares.
Okay, with the market value of today.
I am
asking you for a number.
No, but it's for this year it's been negative. So, but I still pay 10 times.
Your net worth is negative.
No, but the value has gone down.
I understand it has gone down. But what is this value now?
Then I have to multiply with the share. To say it another way.
I'm just trying to get a sense of what's your wealth, what's your tax, so that we can all have a sense of what's going on. You know, I don't know what's the answer, but if you don't tell me, how can we discuss?
It's always the market that on the stock exchange. It's a company on the stock exchange. So it's the value on the stock exchange.
I am aware
I can't
of that.
Ballpark figure would be 1 billion, 2 billions
on
what you're worth.
Okay, so let's say 1 billion to make a simple number. Now, what's your tax? What was your tax last
10
year?
10 times as much as
can you give us a number in?
If I.
This is amazing, you know.
No, I just say I'm not even in the range of it.
This is amazing.
Oui, This is amazing.
Je vais et je viens. Je me retiens.
Je t'aime. Oui, je t'aime.
Fantastiskt.
Har ni kollat på den nya SVT-satsningen Under samma tak?
Nej, jag har sett lite om det. Väldigt lite.
Det är en serie som SVT kallar för ett socialt experiment. Istället för dokusåpa, som det faktiskt är. 5 unga människor ska bo på en herrgård tillsammans med 5 äldre människor under några intensiva veckor. Så här på oss programmet.
På 50 år har vi gått från skrivmaskiner till surfplattor. Från gå borthatt till mössa inomhus. Från Alice Babs feber till Beliebers. Idag känns det som om unga och äldre inte har någonting gemensamt och lever i helt olika världar.
En generationernas krock, supertokigt. Vi snackar helt olika världar.
Men är de gamla sådana som har isolerats i en tidskapsel sen Alice Babs? Och liksom inte, de måste också ha sett vad som
händer. Ja, de har ju varit med, de är ju med nu också liksom.
De har aldrig sett en dator.
Men SVTs absolut bästa spaning i hela världen är att ungdomar är lata och hopplösa. För något år sedan så gjorde de till exempel ett program som hette Ung och bortskämd. Som gick ut på att unga är bortskämda. Kommer ni ihåg det?
Det var en bra titel för att den sa mycket om innehållet.
Ja,
jo, jag kommer ihåg det. Det var helt sinnessjukt.
Det här programmet, Under samma tak, spinner liksom vidare på den spaningen. Men för att riktigt förstärka hur lata och bortskämda unga är så parar man ihop dem med ett gäng gamlingar som underförstått då får bli någon slags facit på hur man ska bete sig. Och sen så får de unga och de gamla fritt utrymme att sitta och ha fördomar om varandra.
Jacuzzin bollar gärna för mig själv. Jag kan dela den med mina yngre vänner men ser helst att de gamla sitter i hammocken och kollar på. Det skulle vara rätt äckligt tycker jag att dela en jacuzzi med någon gammal gubbe. Det är liksom, vad heter det, flänsost.
Hela programmet är så här. En gamling sitter och säger, bara det inte någon ung som har såna där piercings. Klipp till plåt Niklas som sitter och skramlar med sitt face. Ja, nu har jag samma del av programmet. Men jag tycker att det här, just den här spaningen, att dagens ungdom är så förtappad, är lite dålig. För den är inte särskilt sann just nu. Källa, empiri, så tycker jag att nästan alla jag träffar som är någon generation yngre än mig är superpräktiga. Och superartiga.
Men får jag bara säga en sak också? För att det känns som att liksom, SVT har ju typ att de kämpar med att de inte har så många ungdomar som tittar, eller hur? Det är liksom en sån grej de har, att det är så här. Och deras kärntrupp av tittare är just så här 60-80-åring. Eller liksom väldigt många äldre som tittar på SVT ju. Och då tänker man så här, varför göra då bara program som går ut på att så här förstärka den gruppens verklighetsuppfattning? Varför bara gör man program som bara är så här dagens ungdom? Utropstecken.
Ja, men precis. Jag tycker det är så konstigt.
Jag vill inte att bada med honom, jag vill bara att han ska titta när jag badar.
Jag ska sitta i hammocken och titta.
Det var ju svinkost.
Jag tycker i alla fall att de flesta ungdomar är jättepräktiga. Och källa forskning så har det också visats i olika studier att de unga idag röker mindre, dricker mindre, har säkrare sex och så vidare än tidigare generationer. De är mycket mer ordentliga. Och det har klagats väldigt mycket på att ungdomar idag har börjat nia. Har ni hört det?
Nej.
Jag har sett massa av artiklar där framförallt äldre klagar på att unga människor i serviceyrken säger ni istället för du.
Men det har jag också upplevt någon gång. Att bli niad på typ Espresso House.
Men de är alltså överdrivet artiga. De är så artiga att de vägrar att erkänna du-reformen.
Så där tycker jag mer är en markör för att man är ett borgarsvin. Om man har ett serviceyrke och niar någon. Det är såna jävla muffare. Skitsamma.
Ja, strutsamma. Men jag har i alla fall en väldigt stark känsla av att SVT inför inspelningen av Under samma tak har letat med ljus och lykta för att skrapa fram de enda ungdomar i hela Sverige som inte skulle hjälpa en gammal tant att bära hennes resväska.
Vem hjälper mig med väskan? Är det någon som är stark?
Nej.
Är det någon som är stark? Jag måste ju vara någon som kan hjälpa mig med väskan.
Jag tror att om urvalet hade varit helt slumpartat och inte liksom att de var handplockade för att bevisa någonting som SVT redan tror på, så tror jag att ungdomarna i programmet hade varit lite mer så här. Vill tant ha en vegansk rawfoodkaka? Varför dricker farbror så mycket sprit? Vet han inte att det är farligt för levern? Kan inte ni gamla vara lite tysta? Jag måste sova så jag kan gå på jogga i gryningen och så vidare. För alla unga idag är typ som Carl Bildt var när han var ung.
Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel.
Man fattar ju att det inte hade blivit något spännande program om de hade kört på sådana vanliga, präktiga 17-åriga Carl Bildt-ungdomar. Men det känns lite taskigt att välja ut de absolut värsta representanterna från en redan svag och föraktad samhällsgrupp. En grupp som till exempel har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av bland annat fördomar. Istället för att än en gång sprida den här skräckpropagandan om unga människor så skulle SVT kunna göra en programserie som typ vet jag, problematiserar ungdomsarbetslösheten eller hur unga utnyttjas av bemanningsbolag, jada jada. Och då inte ha vinkeln. Fem helt vanliga företagare testar under 2 veckor att anställa ungdomar. Hur ska de kunna mötas när de lever i helt olika världar? Och så vidare. Det är ett förslag från min sida.
Men det är också det att de här gamlingarna var unga under så här rekordtillväxtåren.
Mm.
Så att det är snarare så att de är så här, varför är någon arbetslös? Yeah. Man går ju bara till Arbetsförmedlingen och så får man välja mellan 1000 jobb. Så det är den rollfördelningen man vill se istället.
Varför har ni en bostad? Gick ni inte bara till bostadsförmedlingen? Tog och hämtade en bostad?
Varför har ni inte 1000 veckors betalsemester?
Jag tycker också att de gamla är ganska oförskämda i programmet faktiskt. Mm-hmm. Man kommer in det första de gör och bara skrika. Sitter ni med kläderna i poolen? Hörde du?
Satt de med kläderna på i poolen?
Ja.
Var det på grund av att en gubbe satt i en hammock och stirrade på?
Jag kan påminna en gång till om Min och Kringlands turné Ömhet som vi ska vara ute på i vår. Vi har en Facebook-sida som heter Ömhet, en turné med killarna från Lilla Drevet tror jag. Och så finns det omhetsturnén.wordpress.com. Men där finns det datum på lite olika städer. Jag tror alla 5 datum i Stockholm är slutsålda nu.
Sluta skrit.
Nej, men för att men vi kanske skulle försöka hitta någon mer extra föreställning om det finns ett intresse. Ni får höra av er ifall ni är sugna på det. Ja, okej.
Ni har lyssnat på Lilla Drevet. Tack till Liv Strömqvist, Ola Söderholm och mig, Nanna Johansson. Och tack till Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa.
Tackar du dig själv?
Ja. Varför inte? Vill man höra av sig till oss så gör man det lättast i sociala medier under hashtaggen Lilla Drevet som ett enda ord. Eller på vår Facebook-sida som också den heter Lilla Drevet. Puss och kram.
Hej då.
Hej då.